Det enda man kan göra för att testa sin, om man har dålig andedräkt eller inte, är att slicka sig lite på översidan av handen och sen vänta kanske en 10-15 sekunder och sen lukta.
Idag ska vi prata om våra tänder och hur påverkar munhälsan resten av kroppen och vad händer egentligen om man slarvar lite med borsta tänderna ibland. Med oss idag har vi även Lars Armbäck som är odontologiskt ansvarig på Smile Tandvård. Välkommen till Utforska vården med Dr. Mikael. Vi har ju alla haft ett väldigt turbulent år bakom oss som har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Och vi har gjort en undersökning bland svenskarna där vi bland annat har frågat hur många som har skjutit upp att besöka tandläkaren. Och det visar sig att hela 27% har skjutit upp sitt tandläkarbesök. Och tandvårdsstödet minskade med hela 680 miljoner kronor 2020 jämfört med 2019. Jag tänkte att vi skulle prata lite om munhälsa nu.
Ja, det tycker jag man kan göra. Munnen är ju det skitigaste organ man i stort sett kan tänka sig.
Ja, det är det, va?
Ja, det finns en uppsjö av bakterier. Det absolut sämsta man kan bara göra är ju när man gör illa fingret eller någonting. Stoppa det i munnen. För då har man ju verkligen förstärkt risken för infektion.
Intressant.
Ja, så är det.
Och för då kommer vi osäkert in på det här med tandtroll. Tror du på tandtroll? Karius och Bactus?
Ja, alltså då att de finns, för att det kanske inte är troll. Men att det finns elaka bakterier i munnen, det vet jag.
Och plack, har du det tror du?
Nej, inte speciellt mycket. Nu har jag varit hos tandläkaren här nyligen. Han var rätt nöjd och den var där en gång till av andra skäl. Så då var hon rätt nöjd.
Har man plack, det är ju faktiskt där de här, det frodas om jag förstått det rätt. Så att det bildar karies, alltså hål i tänderna.
Ja.
Och enligt den här undersökningen som vi har gjort så är det 52%, de går först till tandläkaren om man har ont.
Ja.
Är det bra tycker du?
Alltså jag tycker väl att man bör gå på kontroller, men det är klart att man går när man har ont också förstås. Självklart.
Nu jag är ju tandläkarson själv så att jag är väl lite som, jag har väl lite indoktrinerad i det här, utan att det är viktigt att precis som besiktiga bilen att man ska gå och kolla tänderna.
Saker hänger ihop nämligen, så att munhälsa är viktigt för hela kroppen.
Ja, men du ser. Så att, då måste jag ju fråga dig, hur påverkar munhälsan resten av kroppen?
Ja, alltså det finns på många olika sätt, bortsett från det lokala i munhålan förstås, så kan väldigt dåligt tandstatus då, som vi säger, ge upphov till hjärt-kärlsjukdomar av olika sorter. Påverkan på klaffar, påverkan på muskler, det kan bli kroniska inflammationer. Du får alltså genom ett dåligt tandkött till exempel bakterieväg rakt in i blodet.
Mm.
Att det kan påverka på väldigt många sätt.
En fråga, jag kommer från en tandläkarfamilj själv. Så mamma och min syster och kusiner och morbröder, alla är tandläkare. Och någon gång här har de ju berättat att de upptäcker olika sjukdomar som kan vara ganska allvarliga hos sina patienter. Hur vanligt är det, tror du, att en tandläkare upptäcker någonting som man behöver uppsöka traditionell vård?
Alltså, hur vanligt är kanske svårt att säga, men man kan ju se på ett första, bara be någon öppna munnen, så ser man ju hur det ser ut där inne, och då kan man ju se vilka andra tillstånd som inte fungerar. Man kan se status, man kan se om det påverkar pågående infektioner och sådana här saker. Men sen så kan man ju se liksom på hur, om det finns sår. Och det, men jag tror i första hand så är det lokala fenomen, som man säger, lokala tillstånd i munhålan.
Mm.
Sen återigen så vet man att har man infektioner så påverkar det. Det kan ge allt ifrån påverkan på hjärtklaffar, på leder. Så att det finns väldigt mycket att titta på.
Sen finns det väl många sjukdomar som har en direkt påverkan på munhälsan också.
Ja,
jag tänker bara som på exempel hepatit. Någonstans har jag läst att du kan få väldigt dåliga tänder av det.
Ja, det kan du få. Och diabetes. Och, och sen alla tumörer som du har i munhålan också, förstås.
Mm. Vet du förresten, snusning, hur påverkar det munhälsan? Har du någon koll på det?
Ja, absolut. Jag får ju många gånger frågan om vilket som är bäst, eller snusning eller rökning. Och då är snusning överlägset. Med rökning är det absolut sämsta man överhuvudtaget kan tänka sig.
Mm.
Men sen så kommer man till snusning då. Och det är klart att man ständigt utsätter sig för ett nikotinrus om man har högt blodtryck. Det är väl inte det smartaste. Och det tror jag inte någon tandläkare tycker.
Nej. Mitt emot mig så har jag en riktig expert, Lars Armbäck från Smile Tandvård. Lars är nationell odontologisk ansvarig på Smile Tandvård och med mångårig bakgrund med att utbilda svenskarna om sin munhälsa. Så Lars, välkommen till Utforskarvården.
Tack.
Du, jag har en fråga till dig, och det är nu ganska lätt att snubbla på det här ordet. Det fick jag öva några gånger på innan, odontologiskt ansvarig. Men nu sitter det faktiskt. Men vad gör man då som odontologiskt ansvarig på Sveriges största privata tandvårdskedja?
Jo, jag har ju det övergripande odontologiska ansvaret. Och odontologi, det är det allt som handlar om tandläkeriet och tandvården. Och jag ser till att vi har stöd och att vi följer gällande regelverk och förordningar. Men också alla de processer som är involverade för att kunna ge den bästa tandvården till våra patienter. En annan stor del är ju att ge stöd till alla våra medarbetare ute på våra kliniker. Och tillse att vi har rätt medarbetare med rätt kompetens och att vi alltid arbetar med ständig utveckling. En annan del är ju naturligtvis att ha kontakt med myndigheter och alla andra aktörer på tandvårdsmarknaden samt alla våra leverantörer och samarbetspartners.
Och du, hur står det egentligen till med svenskarnas tänder? Min generella bild är väl att vi har ganska god munhälsa, men hur är det egentligen?
Ja, vi har en väldigt bra generell god tandhälsa i Sverige. Och den har vi byggt upp under lång tid, både med många resurser och stora resurser i tandvården, men också att det har arbetat förebyggande med tandvård. Vår befolkning har varit vana att gå och besöka vår tandvård regelbundet. Men jag skulle säga att den goda munhälsan kan ju snabbt sämras när vi ändrar våra vanor eller vårt beteende. Eller vi kanske kommer från en bakgrund där man inte har varit van att besöka tandvården lika ofta. Och vi ser också en större okunskap idag om vikten av att flå och sköta sina tandborstning har blivit mindre hos den allmänna befolkningen. Och att vi också minskar våra tandvårdsbesök. Vi besöker inte tandvården lika ofta. Sen kan vi ju även drabbas av allmänna sjukdomar som också kan påverka vår munhälsa och att vi har ett större behov av att sköta vår munhälsa.
Mm. Men om man går tillbaka till vår fråga som vi ställde i den här undersökningen, då var det ju väldigt många som har skjutit upp att gå till tandläkaren helt enkelt. Men gör det någonting egentligen? Vad finns det för risker liksom med det?
Ja, det finns naturligtvis risker i och med att många av våra munsjukdomar som vi har, de stora munsjukdomarna är ju karies och parodontit, alltså tandlossning, orsakas ju av att balansen i munnen förändras. Det vill säga balansen mellan det försvaret du har i munnen och de angrepp via bakterier som sker i munnen. Och detta kan ändras ganska så snabbt även hos fullt friska patienter. Och det är inte alltid du själv märker det. Du kan till exempel få en allmän sjukdom som diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar som gör att de förvärras om du inte besöker tandvården.
Mm.
Och en annan stor grupp som också undviker, det är naturligtvis de som har en rädsla att gå till tandvården.
Mm.
Och där man då kanske lättare skjuter upp under sån här period som det har varit just nu, där det inte har varit lika lätt att gå till tandvården.
Man får ett skäl att hoppa över helt enkelt.
Ja, absolut. Mm. Och det måste jag ändå säga att vi är väldigt duktiga inom tandvården att ta hand om de här typen av patienter.
Mm.
Så att det ska inte vara ett skäl.
Mm. Och karies, det är hål i tänderna?
Det är hål i tänderna, ja. Absolut.
Men du som har koll på det här, hur ofta ska man egentligen gå till tandläkaren? Om du säger att det är längre mellan besöken. Men vad är rekommendationen där? Skiljer man på barn och vuxna och gamla, eller är det liksom samma råd till alla?
Nej, man skiljer ju naturligtvis på barn och vuxna, och man skiljer också på beroende på vilken risk du har att få sjukdom i munnen.
Mm.
Men också om du har andra sjukdomar, allmänna sjukdomar som gör att du löper en större risk att få. Men jag skulle säga generellt sett, så för vuxna så är det en gång om året som är det rekommenderade.
Mm.
Och det är ändå ganska skönt att få det kontrollerat. Ja, men jag är okej.
Mm.
Sen om man absolut är fullt frisk och aldrig haft ett hål och så vidare, så har man ju fått en riskbedömning av sin tandläkare, och så kanske tandläkaren säger att det räcker att du kommer om 2 år, och då är det okej. Mm. Men det viktigaste är det att någon som kan bedöma din risk för sjukdom, att få göra det först.
Mm. Och kan man nästan se det som att det är liksom nästan som en försäkring, om man går en gång om året så kanske inte det behöver bli så omfattande ingrepp. Alla är ju rädda för den här jättenotan som man har läst om i Expressen ibland. Hur dyrt det kan vara att gå till tandläkaren. Det här kanske kan vara en liten försäkring att gå en gång om året.
Absolut.
Kan man tänka så?
Ja, men det kan man göra. Och jag tycker också att man ska komma ihåg att om jag går så är det också mycket lättare att hantera en liten skada än en stor skada.
Mm.
Och det kan vi oftast göra både förebyggande, man kanske inte ens behöver laga det. Utan man kanske kan behandla det med instruktioner, hur du ska sköta dig själv, att du ska borsta, hur du ska borsta. Mm. Och att du kanske ska komplettera med lite extra fluor och sådana saker.
Mm.
Och sen kontrollerar man och ser att det har läkt ut eller avstannat, och då behöver man inte göra en lagning.
Mm. En fråga som jag funderar själv på, ska man gå till tandläkaren eller hygienisten om det nu finns båda på kliniken? Och vad är skillnaden?
Ja, skillnaden är ju att vår tandhygienister är ju ansvariga för tandlossningssjukdomar, parodontit och karies.
Okay.
Medan då tandläkaren är ansvarig för allting som finns i munhålan.
Mm.
Och det är allt, det kan vara bettet och det kan vara slemhinnor och så vidare.
Mm.
Så min rekommendation är ju ändå att någon gång bör man träffa en tandläkare som åtminstone gör en riskbedömning för alla de tillstånd som kan finnas i munnen.
Okej. Okay.
Och sen så bestämmer då tandläkaren att ja, men här kan tandhygienisten ta hand om.
Mm.
För du har bara liksom, kanske inte ens några besvär, utan du behöver lite stödbehandlingar.
Mm.
Eller så har du en allvarlig tandlossningssjukdom som du behöver behandla hos tandhygienisten här.
Mm. Så att det rådet du ger, det är gå till tandläkaren först. Och sen så lägger de upp planeringen om man ska gå till hygienist och så vidare.
Ja, det är mitt råd. Absolut, att man träffar en tandläkare någon gång som gör en riskbedömning på sig.
Ja. Men finns det någonting som jag kan märka själv när det är dags för mig att gå till tandläkaren?
Ja, det viktigaste att tänka efter, var det länge sedan du var sist hos tandläkaren?
Ja, men det var nog lite över ett år sedan.
Ja, då tycker jag du ska börja fundera på, det är nog dags för det första. Men kan man vara observant på, finns det tecken på mig, hos mig när jag borstar tänderna? Det kanske isar när det ryker kallt vatten, eller det kanske blöd i tandköttet när jag borstar dem. Sådana små saker som inte ska finnas där, men kan finnas där ibland. Mm. Och det är ju bara att kolla på isningar på att jag har en ilande tandhals, eller är det faktiskt ett hål?
Mm.
Det kan oftast inte du själv avgöra.
Mm.
Sen kan man ju också vara medveten om, jag kanske har ändrat mitt beteende, jag kanske har ändrat kosten, eller jag har bytt jobb och ändrat mina tider och mina vanor under det sista året. Eller jag kanske har fått börja med en medicinering. Då kan det också vara bra att boka in ett besök hos tandläkaren för att kontrollera om det finns en ökad risk för sjukdom.
Men då måste jag fråga dig där om blödande tandkött. För det kan hända mig själv ibland. Att jag märker att nu blöder det lite här. Och då får jag lite panik. Mamma är ju gammal tandläkare, så att då säger jag, nu måste jag borsta ordentligt. Så gör det några dagar så försvinner det.
Mm.
Men vad är det som händer då egentligen?
Ja, men det som händer, det blödande tandköttet beror ju på att du har fått plack. Och det plack är ju bakteriebeläggningar som har lagt sig på tandköttet och orsakar en inflammation.
Mm.
Och vid en inflammation så får man alltid en ökad blödningstendens i inflammationen.
Det är som ett smutsigt sår.
Exakt. Ja. Och så börjar du borsta och göra rent, och då försvinner ju inflammationen och då slutar det blöda.
Jag läste en artikel där du varnar för ökad karies eller hål i tänderna hos barn och unga. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, vi har ju sett på vissa av våra kliniker och i vissa regioner att det finns en ökad tendens till allvarliga skador på grund av att man kanske har då skjutit upp sina besök under coronaperioden, men också att man har också ändrat sitt beteende under corona. Det vill säga att man har ändrat sina vanor. Man har varit hemma från skolan och man kanske småsnaskar lite oftare än man gjorde innan. Och man sköter inte sin munhygien på samma bra sätt som man gjort innan med samma regelbundighet.
Mm.
Och då kan man då säga som så att barn som redan innan hade en högre risk att få munsjukdomar har drabbats lite mer nu under den här perioden, för man har skjutit upp sina besök och man kanske haft lång tid mellan sina kontroller.
Mm. Mm. Att, som förälder till ett barn, kan man själv som förälder söka upp en tandläkare? För jag vet inte, jag tänker på mina barn, vi blir väl kallade tror jag. Mm. Då går man var 15 månad eller vad det nu är.
Mm.
Men om man är orolig kan man bara boka en tid.
Hos de flesta ska du kunna göra det. Ja. Åtminstone kan du ringa och fråga. Och säga, nu har jag sett en fläck på min barns tänder. Jag skulle vilja kolla om det är någonting eller inte någonting. Alltså. Ja.
Och faller det under fri tandvård?
Absolut.
Ja, det gör det. Ja. Bra. Det hade jag faktiskt ingen aning om. För jag tror att man fick liksom stå i ledet där. Och sen så fick man ta den tiden som fick om man vill ha det betalat.
Nej, nej, alla barn och ungdomar upp till 24 år har ju gratis tandvård i Sverige.
Okej. Okay. Ja, det där är ju faktiskt en riktigt bra sak att tänka på för alla föräldrar. Att det är just att, är man orolig, gå till tandläkaren för det, man täcks av det.
Precis. Ja. Eller åtminstone gå till tandvården.
Tandvården, ja. Tandvården. Bra. Men du, har du några, förutom det här tycker jag var ett superbra tips, har du några andra liksom, favorittips som man ska ge till föräldrar gällande deras barns munhälsa?
Ja, det har jag. Jag tycker att man ska tänka på ett par saker. Det är att man ska försöka undvika småätandet. Det är väldigt lätt att stoppa till någonting när man är iväg eller barnet börjar bli lite gnälligt. Men tänk på att varje gång du stoppar någonting i munnen så påbörjas en process i munnen där de kariesbakterierna som alltid finns i munnen omvandlar sockret som man stoppar in till syra. Och man kan utgå från att det mesta det vi stoppar i munnen innehåller någon form av socker. Det kan vara frukt och det kan vara godis och det kan vara en macka eller vad som helst. Men allt innehåller någon form av socker.
Mm.
Mer eller mindre skadlig naturligtvis. Men sen behöver ju munnen vila efter man har haft det här intaget. Och om man då äter för ofta så hinner munnen inte vila och reparera de skadorna som har uppstått.
Mm.
Sen tycker jag man ska försöka avstå från söta och sura drycker. Är barnet törstigt så är min starka rekommendation att vänd barnet vid att alltid dricka vatten om jag är törstig.
Mm. Men det där måste väl även säga till vuxna också?
Absolut.
Ja, men bra.
Sen försöka hålla de här vanliga rutinerna som man bygger upp. Man ska borsta liksom morgon och kväll. Man ska också försöka se till att hålla sina måltidsrutiner. Det är liksom, ju mer rutiner man har, ju vet ju barnen vad det är som gäller.
Mm.
Sen så rekommenderar vi ju att man ska hjälpa sina barn med tandborstning. Och det bör man nog göra faktiskt upp till barnen är ganska stora. Upp till de är 12 års ålder säger man. Det är ganska svårt att borsta långt bak i munnen.
Mm.
Och just de här 10, 11, 12-åringarna får ju sina sista kindtänder långt bak i munnen.
Mm.
Och de har inte alltid koll på att verkligen borsta dem.
Men är det att man handgripligen ska borsta tänderna på dem själv eller ska man stå och övervaka? Vad är liksom...
Övervaka naturligtvis, men man kan väl säga så här, ju äldre barnet blir, ju mer får de ansvara själva. Sen kan du komplettera lite. Ja, men jag hjälper dig med den där sista längst in. Och så tittar man över och ser att ja, men det ser ut som de ändå har borstat. Att det är klart att man måste låta dem bli lite vuxna också.
Men
sen tycker jag det är viktigt här att man även på sina äldre barn, alltså de unga ungdomarna, påminner dem, tjata. För de glömmer gärna bort en gång eller två gånger.
Men hur kan jag kontrollera då om mitt barn har borstat tänderna? Du säger att man kan titta i munnen, men det är kanske inte, vad ska man titta efter?
Ja, man får ju titta på, det så ska det ju inte blöda.
Nej.
För det kan det även göra på barn som inte borstar.
Mm.
Och det här placket som vi pratar om, det ser man ju ofta som en liten vit beläggning som ligger i tandköttskanten. Och har man inte kommit åt tandköttskanten, man kanske bara borstat uppe på tanden, man har inte borstat tandköttskanten, så ser man den ganska tydligt.
Kan man nästan skrapa på?
Ja, nästan.
Okej. Okay.
Sen finns det ju sådana här infärgningstabletter och sånt där man kan kolla på också och se om man har varit duktig på borsta eller inte. Men det är väl kanske överkurs för de flesta.
Mm.
Sen en allmän rekommendation, det är ju att man använder sig av en regel, och den kallar vi för 2x2x2-regeln. Och den är ganska enkel. Det vill säga att när det gäller tandborsten ska man borsta 2 gånger om dagen. Man ska göra det under 2 minuter och man använder ungefär 2 centimeter tandkräm. Och tandkrämen ska innehålla fluor. Och naturligtvis får man ju anpassa fluormängden till och tandkrämen till barnets ålder.
Mm.
För små barn har ju inte vuxen tandkräm utan de har ju en tandkräm som är anpassad för barn.
Ofta en seriefigur på.
Oftast en seriefigur. Det ser lite trevligare ut. Absolut. Sen tycker jag ju ändå att en av de stora rekommendationerna, det är ju ändå att du ska göra dina regelbundna besök hos tandvården. Skjut inte upp dem. Mm. De är så viktiga att man upptäcker de här skadorna tidigt och så man kan åtgärda dem när de fortfarande är små.
Mm. Men är det var 12:e månad som är rekommendation för barn också? Eller kan man slira lite på det där?
Precis som vi pratade om innan, att det är ju den riskbedömning man gör. När barnet kommer in för vård så gör man en riskbedömning.
Mm.
Och sen kan det variera allt från 6 månader till upp till ett par år mellan besöken, beroende på hur barnet ser ut.
Mm. Jag förstår. Tack för de här superbra tipsen. Och det som jag verkligen tar till mig, det är den här enkla 2-2-2-regeln.
Mm, den är super.
2 gånger om dagen, 2 minuter och 2 centimeter tandkräm. Mm. Det kan inte bli enklare.
Det kan inte bli enklare.
Nej, härligt. Men du nämnde det där med sur och söt dryck.
Mm.
Men vad är värst? Är det pest eller kolera eller är det någonting som är liksom värre än den andra?
Ja, men man får ju väldigt mycket frågor om det här, vad som är värst och vad kan jag äta, vad kan jag inte äta och vad kan jag dricka och inte dricka. Det man ska tänka på framförallt är ju den tiden som man utsätter sig för det söta eller det sura.
Mm.
Och också konsistensen på det. Så att det som klibbar fast och sitter fast är ju skadligare än det som bara passerar. Men sen då, det som är problemet med dryck, det är ju oftast att de söta eller sura dryckerna går man ju sippa på. Man har kanske ett surrör eller man går och smuttar på det under en lång tid.
Mm.
Och det betyder då att syraattacken som blir vara under betydligt längre tid. Och det är det som är det farliga med de dryckerna.
Okej.
Okay. Sen är det ju då, det här med söt eller surt, det har lite olika effekter. Det söta orsakar ju oftast karies, medan det sura däremot fräter sönder emaljen istället.
Är det svårare att laga då?
Ja, det kan vara svårare att laga. För det blir mer en generell skada. Och det blir oftast på insidan, baksidan på tanden, in mot munnen, så kan till och med hela emaljen försvinna på baksidan på tänderna.
Och är det någonting man kan upptäcka själv, eller liksom, finns det några varningsklockor för det?
Ja, det gör det ju. Det kan ju ofta börja isa ganska kraftigt tänderna.
Aha, okej. Okay. Och sen så en sak som är väldigt poppis nu, det är ju såna här sockerfria läsker. Zero och allt vad de nu heter. Är det bättre? Eller liksom, och liksom, det finns ju så här mycket smaksatt kolsyrat vatten. Men hur ska man tänka där när det gäller barns munhälsa? Kring sådana saker?
Man kan väl säga som så att alla de här produkterna som är artificiellt eller konstgjort sötade är vi bättre än de som innehåller rent socker? Sen tycker jag att man vänjer barnen eller sig själv med att dricka sött när man är törstig. Och det är ju alltid en fara med det. Så min rekommendation är ju ändå att man dricker vanligt vatten. Sen är ju då kolsyrat vatten ligger så där i, om man mäter surhetsvärde så ligger det på gränsen på vad som kan vara skadligt. Så att hos de flesta så är det inga problem med kolsyrat vatten. Utan det är de som i så fall skulle kunna vara väldigt muntorra eller ha väldigt hög risk för sjukdomar där man kan börja diskutera det. Men vi har inte sett några generella skador utav kolsyrat vatten.
Men dricker man mycket läsk och kolsyrat vatten och det börjar ila i tänderna, då det är i alla fall en stor varningsflagg där.
Ja, men det är det. Och jag tycker att framförallt att vi ska försöka om man från det här att man dricker sån här drycker när man är törstig, då är det vatten som gäller. Det är väl bättre att spara det till man har fest.
Nej, men klokt. Vi ska inte köpa fler SodaStream flaskor hemma i alla fall.
Jag har SodaStream jag också.
Ja, du har det. Ja, det är bra. Det är bra. Nu har vi pratat väldigt mycket om munhälsan, men jag är ju självklart nyfiken på Smile Tandvård också. Vilka är ni egentligen?
Ja, vi är ju faktiskt Sveriges största privata tandvårdskedja. Vi finns i hela landet. Vi har kliniker från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Och Smile, ja, jag ska säga att vi står för tillgänglighet, kvalitet och en tandvård för alla. Vi erbjuder allt från specialisttandvård till enkla behandlingar och undersökningar såklart. Det vi också vill är att alla våra patienter ska kunna komma till oss med ganska kort varsel. Man ska inte behöva vänta om man nu behöver. Men vi erbjuder också tandvård för barn och ungdomar också. Och även estetisk tandvård och annan specialiserad tandvård. Mm. Jag skulle kunna säga att vi har tandvård för alla och alla i hela Sverige.
Mm. Och nu, du berättade för mig precis innan vi gick in i studion här, och det var en ögonöppnare för mig, att nu bor jag i Stockholm och är bortskämd med att man kan gå till tandläkaren samma dag om man skulle vilja. Men så ser inte riktigt ut i landet, eller?
Nej, absolut inte, utan det är ju en stor skillnad beroende på var du bor i landet. Vi har områden i Sverige där det är nästan omöjligt att få tag i tandvårdspersonal.
Mm.
Där du har långa, långa köer för att komma in till både till folktandvården och även till privata.
Mm.
Där vi ser oss som en stor möjlighet för oss att kunna etablera oss och kunna tillföra tandvården resurser.
Mm. Men för om man tänker på att det är väldigt svårt att få en tid. För mig så borde ju det innebära då att då tar man kanske hand om de som är mest illa däran. Och då kanske man missar den här preventiva delen som du nämnde tidigare.
Ja,
eller den får vänta.
Ja, det blir ju följden av när du har långa vårdköer. Och det är det vi pratar om allmänt idag, att vi har en vårdskuld. Och det gäller ju även tandvården.
Mm.
Att det är klart att när du har köer som inte gör att du har resurser, så får du ju prioritera vården.
Mm.
Och då prioriterar du ju kanske då barn- och ungdomstandvården som vi måste prioritera.
Mm.
Och du prioriterar de som har värk.
Mm.
Allting däremellan får komma i andra hand.
Mm. Och generellt sett då, ponera att jag är ett snitt då såklart, men om jag skulle vilja gå till tandläkaren till någon av era mottagningar, hur länge tycker du det är för att jag ska behöva vänta? Borttaget då storstäderna?
Ja, borttaget storstäderna. Jag skulle säga att på de flesta av våra kliniker så får du en tid, i princip har du ont eller besvär behöver komma, då får du tid inom de närmaste 1-2 dagarna. Vill du komma på en vanlig undersökning eller vara en kontroll, så skulle jag säga att på de flesta så får du tid inom 2-3 veckor.
Fantastiskt. Nu, jag är också väldigt nyfiken på vad det är som driver människor egentligen. Och vad är det som driver dig?
Alltså det som alltid har drivit mig, det är att jag tycker om att jobba med människor.
Mm.
Det är det som driver mig. Alltså, och att förbättra munhälsan i den professionen jag har för alla i Sverige, det är ju någonting som driver mig. Jag vill ju ha att vi ska ha nöjda, friska patienter, men också att ha nöjda medarbetare. Det är det som, att kunna jobba med människor på olika sätt, det vill säga med medarbetare och som patient, är enormt givande.
Mm. Och vad är det du som odontologiskt ansvarig på Smile, vad är det du vill uppnå?
Jag vill ju såklart att vi ska ha tandvård åt alla i hela Sverige på ett likvärdigt sätt.
Mm.
Det vill säga alla ska ha möjlighet att kunna få rätt till en bra kvalitativ tandvård som är tillgänglig för alla.
Mm. Fint svar. Och om vi tittar lite framåt då, hur kommer svenska munhälsan se ut, eller kommer tänderna se ut i Sverige om, ja men säg 10-50 år, nu är det långt tidsspann där, men hur ser framtiden ut om du får titta i kristallkulan?
Ja, men vi kan ju säga att vi har ju en befolkning som har en väldigt bra tandstatus generellt sett. Och det vi kommer förmodligen ha 10-50 år framöver, det är ju att precis kommer alla ha sina tänder kvar.
Mm-hmm.
Vilket kommer innebära att vi kommer ha ett större behov av att ha förebyggande vård än reparativ vård.
Mm.
Så vi ska bevara det vi har. Vi kommer ju också ha en allt äldre befolkning med många tänder kvar som kommer kräva både underhåll, och därför det är viktigt att tandvården tillförs rätt resurser och tillräckligt med resurser för att kunna ta hand om dessa.
Mm. Mm. Men du, ur ett sockerperspektiv, kan du ge oss några tips vad vi kan lära oss, vilka produkter som är bra eller inte? Finns det någon liksom tumregel där?
Ja, man kan väl utgå ifrån att det mesta vi gör och det mesta vi intar idag innehåller socker i en eller annan form. Den må vara naturlig, den kan vara konstgjord.
Mm.
Och har man den inställningen, så det precis pratade om innan, så är det ju frekvenserna vi intar man ska tänka på.
Mm.
Man ska inte gå och småäta, det är jätteviktigt.
Mm.
Man ska tänka sig för det där man har vid sidan om, på skrivbordet eller på skolbänken eller vad det är för ting som man sitter och smuttar på hela tiden.
Så även om det är en frukt så är det inte bra att sitta och äta hela tiden?
Nej, frukt är ju någonting som vi verkligen tycker är bra att äta.
Ja.
Men det får ju inte bli för ofta.
Mm.
Men då ska ju frukten vara en av de här måltiderna.
Jag förstår. Mm.
Så det blir egentligen det jag tycker man ska tänka på. För att sen finns det ju mycket man kan göra för att se till att sockret inte har den skadliga verkan. Det vill säga att man sköter sin munhygien, man tillför låtandkräm och så vidare. Men det ändå viktiga är att man får en god förhållning till vad sockret gör för skada. Att man vet det.
Mm.
Och att vi då lär oss att hantera det.
Mm. Och nu har jag egentligen bara en fråga kvar. Och jag tycker, jag är alltid nyfiken och tycker det är kul att lära mig. Och det har varit jättekul att få lära mig så mycket nya saker som jag faktiskt inte hade en aning om idag. Men om du nu skulle skicka med ett avslutningstips till alla de människor som kanske inte har varit hos tandläkaren på över 2 år på grund av liksom den pandemin vi lever i nu. Vad kan du ge för tips till dem?
Det viktigaste tipset jag tycker ändå man ska ha om man inte var hos tandläkaren på 2 år, det är faktiskt att man bokar in en tid hos tandläkaren. Vi har ett fantastiskt tandvårdsbidrag i det här landet, ett tandvårdsstöd, vilket innebär att de flesta vuxna över 24 år har rätt till att få ett allmänt tandvårdsbidrag. Och är man mellan 24 och 29 år eller över 65 år så har man 600 kronor per år i tandvårdsbidrag. Mm. Det har alla rätt till.
Oj.
Och det vilket innebär, har du inte varit på 2 år så kanske du har 1200 kronor som ligger och väntar på dig.
Och det här är ingenting du behöver söka själv. Nej. Eller någonting?
Är du anmäld på Försäkringskassan att ingå i tandvårdsstödet, vilket de flesta är, så får du detta automatiskt och det har tandläkarna koll på.
Otroligt. Och du nämnde de här 600 kronorna från 24 till 29. Hur är det samma hela vägen upp till 65? För det var, jag förstod det som, så var det, vad händer däremellan?
Ja, men däremellan, så alla som är mellan 29 då och 65 har 300 kronor om året.
Ja. Så att jag som inte varit på tandläkaren på 2 år då snart har 600 kronor innestående.
Exakt.
Härligt. Och då får jag med en sista fråga. För det tror jag många undrar som inte riktigt vet, du inte varit på 2 år, du ska göra en ungefär som du besiktigar bilen. En vanlig undersökning. Vad ska det kosta? Tumme, pekfinger?
Mellan tummen och pekfinger så är ju tandvården är ju priset hos tandläkaren är fritt. Mm. Tandläkaren har rätt att ta vilket pris man vill.
Mm.
Men jag skulle säga att de flesta ligger någonstans mellan 900 och 1500 kronor beroende på vad som ingår i undersökningen.
Så att många som har skjutit upp sitt tandläkarbesök kan i princip få det här besöket gratis?
Ja.
Det är helt otroligt.
Sen tycker jag också en annan viktig sak om man inte varit ett tag, det är ju naturligtvis att du ska ju försöka att sköta dig ändå. Alltså borsta, precis som jag pratat om innan. Du sköter din munhygien, du använder tandborste och du använder tandtråd. Och en annan viktig sak också tycker jag, det är att vi ska försöka undvika det här att sköta, göra saker själv hemma.
Mm-hmm.
Du ska inte börja bleka tänder eller något sånt här som det annonseras om mycket om i pressen idag.
Mm.
Du får erbjudande på webben och överallt.
Mm.
Om du inte har kontrollerat att ditt tandstatus är bra för att göra detta.
Okay.
Så inga hemmafix skulle jag säga, utan se till att tandvården kontrollerar att du har rätt förhållande för att göra detta.
Så man ska inte dränera huset själv, alltså. Det kan bli stökigt om det man inte vet
lite,
vad man gör.
Det kan bli lite stökigt, absolut.
Ja, men stort tack. Och tack för jättehärliga, bra tips.
Tack själv.
Och jag ska ju faktiskt ta och boka en tid nu, för det var faktiskt ett tag sedan jag var hos tandläkaren.
Jag tycker det låter som en jättebra slut på detta.
Ja, härligt. Stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Vi på vården.se vill ju hjälpa människor att bli aktiva och ta kontroll över sin hälsa och just i synlighet sin munhälsa nu när vi pratar om tandvård. Och det finns faktiskt ett enkelt sätt att se om du har plack. Och plack, det är själva grundstoffet som sen kan bli hål i tänderna och det vill ju ingen ha. Och tillsammans då är vi jätteglada med TP, Smile och Meds har vi nu startat en kampanj Nej Plack. Där vi då ska hjälpa personer att helt enkelt kolla status och se hur är min munhälsa. Och det vi kommer göra nu det är att vi kommer använda de här tabletterna, den här asken jag har framför mig. För att se, du sa ju att du precis har varit så tandläkaren så du kommer ju liksom dansa igenom den här övningen.
Ja, jag hoppas det.
Ja. Och vad vi har då det är en infärgningstablett där vi kort och gott ser hur är munstatusen. Och den här ska ge ifrån sig en hisklig massa färg. Och är det rött så är det inte så farligt för då är det ganska ny smuts som har fastnat på tänderna. Är det däremot blått då är det sånt som man inte har kommit åt. Alltså gammal plack där det frodas då som du nämnde, bakterier och allt möjligt. Men i alla fall det är risk att det blir hål. Så att det jag tänkte att vi skulle göra nu, det är att vi borstar tänderna.
Ja.
Vi tar varsin sån här tablett som vi tuggar. Och sen så ser vi helt enkelt, det är som en sån här lackmuspapper. Ja. Så ser vi vad munstatusen är.
Spännande.
Ska vi köra det?
Är det läskigt nästan?
Ja, men det är det faktiskt lite. Men jag tror du kan vara trygg nu, för du har ju precis varit hos tandläkaren.
Ja, och ja, vi får hoppas att se hur bra de är.
Jag kommer ju få hela släkten på mig om jag har massa blott här, det vet jag också. Men då kör vi på den här. Det var faktiskt lite kul. Jag testade det här på min son hemma.
Ja.
Och han är 9 år. Och han bedyrade att han min son hade borstat tänderna. Och då fick han ju oförberedd prova en sån här tablett. Och då var det ganska kul att se, för att han blev ju, ja, det var ju bra på ena sidan, men ena sidan var ganska röd. Då har han ju bara stått och borstat ena sidan av munnen. Så att, ja.
Men då fick han lite plus, hoppas jag, för den sidan som var bra.
Absolut. Och om man nu testar en sån här tablett, för det är ganska kul att göra och testa med familjen också. Och, vi kommer här på vården ha en kampanj där vi kommer skicka ut såna här kit. Om man nu får för mycket blå färg till exempel, då kan det ju vara ganska bra att man gör någonting av det här. För att vår kampanj som vi heter, den heter ju Nej Plack. Ja, fyndigt. Och då tycker jag att du ska gå in på vården.se och gå in på den här Nej Plack-kampanjen som vi har och faktiskt boka nästa tandläkartid redan nu. Och jag har ju faktiskt dig på orden där, för när man ser på dig nu så ser du ju exemplariskt. Det är inte bara brännan som är bra, utan det är munhälsan också.
Ja, men jag är rätt så noga så ändå, tycker jag. Ja. Jag petar med sån här antråd, eller plack heter det. Kanske det får man inte
säga. Mellanrumsborste.
Mellanrumsborste.
Mm. Ja, bra.
Ja.
Och jag faktiskt...
Men jag har andra skäl. Vet du varför jag gör det?
Nej, berätta.
Jag har haft alltid så jäkla dåligt... Det är någonting jag har haft en sån här känsla för, så att jag har dålig andedräkt.
Mm.
Och då, det vet jag ju, alltså när det, matrester blir kvar. Så det är inte så mycket för tandhälsan som att... Det är så nära en fobi man kan komma för min del. Att
otroligt.
Ingen har sagt det, men jag har liksom känt, luktar jag nog illa. Ja. Och inte kan man testa själv sådär
heller. Nej, det går inte heller.
Därför att
jag är tvungen att testa.
för luktsinnet är redan adapterat. Det enda man kan göra för att testa sin, om man har dålig andedräkt eller inte, det är att slicka sig lite på översidan av handen, handleden eller vad man nu vill, och sen vänta kanske en 10-15 sekunder och sen lukta.
Nyponros.
Ja.
Men nu är jag nyfiken här. Dålig andedräkt. För det har vi ju alltid hamnat i situationer där man är med personer som kanske inte luktar ny.
Men du vet, står vi efter över ett operationssår eller du ska intubera någon eller så här. Du står väldigt nära, någon annan står väldigt nära dig på absolut icke-covid-avstånd i alla fall. Och då är det liksom väldigt påtagligt. Då vill man inte att folk ska rygga undan. Då vill man ha perfekta tänder av det skäl.
Men om man nu har dålig andedräkt, vad kommer det sig av? Och...
Matrester som har stått, rester som står, det är proteiner som bryts ner och som är orsaken till dålig andedräkt.
Så det är som komposten om den ligger hemma i värmen.
Precis. I några få procent så beror det på innehåll i magsäcken och det finns familjära rubbningar det där som med människor som har ständigt dålig andedräkt, men det är en väldigt, väldigt liten grupp.
Att det bästa botemedlet mot dålig andedräkt är att borsta tänderna och använda tandtråd.
Absolut.
Ja, men bra, tack. Infärgningstabletterna, de hittar du på meds.se och sen så gör du då som Dr. Mikael. Du tar en selfie på din mun och du delar den med oss. Och så kommenterar du gärna ett inlägg. Hashtag nejplack. Så kommer vi även lägga ut din bild i våra sociala medier. Och jag vill rikta ett stort tack till Smile, TP och Meds. Som hjälper oss att utbilda svenskarna om deras munhälsa. Och självklart ett stort tack till dig Dr. Mikael. Som ställde upp och på att vara försökskanin här.
Ja, tack själv.
Och nu vet du vad du måste göra. Om det hade blivit massa blått. Då hade du gått in på vården.se och så kan du enkelt hitta och boka nästa tandläkartid på någon av Smiles alla kliniker runt om i Sverige.
Så är det.